Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska
prata inte för mycket nu, det är en podd.
Ja. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lag till.
Hej, stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Ja, innan vi börjar vill jag också göra reklam för vår skrivarkurs som vi har gett lite olika besked om. Men som det ser ut nu så kommer vi inte hålla den varannan varje vecka under våren som vi gjorde under hösten. Utan vi kommer göra den intensiv, en onsdag till söndag, 5 dagar. Kanske antagligen under påsk i slutet av mars eller april. Jag har massor med resor att göra så att jag tror att det blir då. Och vad säger du, Stig?
Ja, alltså, vi får hålla det uppe. Det handlar ju då om att vi bör åtminstone få 8 elever.
Ja, men det tror vi får. Det är flera av de förra eleverna. Ja. Alla var ju nöjda som vill fortsätta också.
Det var ju roligt
också.
Att vi fick så fint gensvar. Va?
Ja. Och priset 5000 kronor. Och man kan anmäla och fråga mer och anmäla sitt intresse till genom att mejla till cyrilochstig@gmail.com. Tack! Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är skådespelaren och författaren Evin Achma. Evin debuterade med långfilmen Ett öga rött 16 år gammal år 2007. Men sedan dess gjort flera tv-serier och filmer och fick sitt stora genombrott med Drömvikarien år 2017 för vilken hon Guldbagge nominerades. Nu är han aktuell med tv-serien på SVT Vår tid är nu samt Netflix-serien The Rain. Och hennes hyllade bok En dag ska jag bygga ett slott av pengar släpptes i fjol och är nu aktuell som pocket. Ja, välkomna säger vi till skådespelaren och poeten, författaren Evin Achma.
Ja, tack.
Vi sitter här hos mig på Kungsholmen idag och du är aktuell i det, du spelar in en Netflix-serie nu.
Ja.
Och så är du aktuell i SVT-serien Vår tid är nu.
Ja, eller vi har precis filmat klart så det är säsong 3 och det kommer nästa år.
Och så din bok här, den släpptes i fjol och kom nyligen på pocket. En dag ska jag bygga ett slott av pengar som både jag och Stig är väldigt förtjust i.
Ja, jag fick det, jag visste inte ett dugg om det och fick den då och började läsa den en förmiddag och blev helt, men vad fan är det här? För jag ser väldigt snabbt om det är bra eller dåligt. Alltså det går lika snabbt för mig som att se på en gata om jag gillar en tjej eller inte, förstår du?
Men är det för att du är känslomässig?
Alltså det beror på att jag är född på det sättet. Alltså redan när jag var barn och tonåring så hade jag väldigt god smak, jag tycker.
Ja,
alltså när jag var 6-7 år så jag gillade Fellinis La Strada och jag kommer inte alls från, jag kommer från arbetarklass hemma.
Ja.
Och jag gillade Orson Welles Lady from Shanghai.
Ja.
Men du säger känslomässigt, för du trodde att det var mer känslor så att
nej, men jag menar med liksom, om man är en, för jag kan vara så att när jag tycker, alltså jag vet direkt om jag inte, eller så här, jag vet direkt vad jag känner och tycker. Det är för att jag är känslomässig i mina val.
Ja, men det där, alltså grejen med det där, jag höll ju på slutet av 90-talet att skriva om det här med kvalitet.
Ja. Konstnärlig kvalitet.
Ja, jag upplevde då att folk blev fördummade över hela världen på grund av att man inte hade koll på det där. Mm. För det skulle ju inte gå för mig att regissera. Du vet skådespelare som Harriet Andersson, Ernst Hugo Järegård, Börje Ahlstedt, Micke Persbrandt. Om det inte var så att de tyckte att jag hade rätt. Alltså mitt liv har hela tiden byggt på att jag gör olika typer av val. Och vore de godtyckliga, hur fan ska jag kunna arbeta då?
Mm.
Och det där är ju någonting som om du accepterar att kvalitet inte är liksom upp till var och en. Utan att det är upp till, man kan säga att det är hierarkiskt. Det låter ju otrevligt, men det är hierarkiskt. Vissa människor har bättre pejl. Och de stöter ut varandra också. Alltså kolla på unga människor hur mycket de snackar om. Vad är bra, vad är dåligt. Alltså inom hiphop eller vad fan som helst.
Ja.
Och det där används liksom som markör. Och det är inte oviktigt. För att på det sättet, du lär dig redan när du går liksom i, vad fan det nu heter, lekisdagis, vilka som har lite bättre pryl på kläder och så, va?
Det här tycker jag gäller på det här med kvalitet du pratar om nu. Mm. Det tycker jag gäller på just teater och sen en del litteratur, men framförallt teater och film kanske. Men däremot har du ju, jag börjar undra själv till exempel, att jag och mina kompisar som jag just kommer från en mindre kulturell bakgrund som mig, de undrar liksom, hur ska jag se om den här tavlan är vacker, om det kan vara något som verkligen har kvalitet som jag tycker är enkelt att se, som en Van Gogh. Men där undrar jag, och det här kanske gäller litteratur också, är det inte också att du och jag, Stig, vi kanske är formad av Borgoisins medelklassens kvalitetsbegrepp.
Nej, det är det här.
Men om du kollar med just konst, så många just i arbetarklassen, de har den här gråtande pojken på väggen, tycker att den är jättebra.
Ja.
Eller om du tar litteratur, att de är en städerske Karlsson som kanske älskar Camilla Läckberg. Det är där hon har sin publik.
Men
Paolo Coelho och
Alltså min pappa, som var ju då från början bygg och brandbesan för säljare när jag var i tonåren. De hade en sån här en senarkvinna, så reproduktion, ungefär som gråtande pojken på vägen. Men sen hade de en del, alltså ganska modernistiska saker. Farsan var intresserad av konst, han hade ganska god smak. Mm. Han hade god smak. Och jag så växte upp då i ett arbetarhem där du hade böcker och så.
Mm.
Och jag måste ju säga då att de var inte alls ute och cyklade när det gäller omdöme och såna saker. De var med Riksteaters vänner och de hade ju inte möjlighet att studera.
Mm.
Och när det var 68-rörelsen kom, jag vet, vi hade då massa byggjobbare i sommarstugan, så man gjorde arbetsbyte. Man byggde sommarstugor och då var alla byggjobbare upp i en stuga och sen åkte man till nästa. Och så.
Mm. Jag vet ju att...
Och då var det 68-grejer när studenterna gjorde uppror. Va? Ja. Och då var ju de här arbetena, de var så jävla snea. Alltså här får de studera.
Mm.
Och sen ska de protestera.
Mm.
Alltså de uppfattar inte dem som vänster utan som verkliga borgarungar, va?
Mm. Men menar du då liksom att det finns, alltså att konstnärlig kvalitet är ett faktum?
Det är ett faktum. Och när jag testade på, alltså jag tog då Strindbergs, du vet, hans ganska abstrakta målningar, va? Och visade det utan att säga att det var Strindberg för människor som var busschaufförer och du vet byggjobbar och allt möjligt sånt där. Vad heter det, kassörskor. Som det här är ju en fantastisk mål. Och de såg det på en gång.
I Frankrikes största konstlexikon står det inom parentes Strindberg var också författare.
Ja,
det är fortfarande än idag den konstnär som har gått högst utav alla svenskar.
Ja, och han blev faktiskt, alltså du kunde köpa Strindbergs målningar så sent som på tidigt 60-talet.
Ja, min pappa hade en skulptur, en gipsskulptur av Strindberg som hans städerska snodde.
Oj.
Och han upptäckte det för sent så att vi har inte kunnat liksom göra hans språk på det.
De gick för 5-6 tusen.
Men har ni sett Nelson Mandelas, de här teckningarna eller vad det är?
Nej.
Det har ju kommit fram.
Det har bara gjorts Bush här sett.
Ja, nej, men det har kommit fram nu att man har hittat att han var ju en stor konstnär också.
Uh-huh.
Eller de har blivit ganska hyllade, men jag tycker ju de är ju alltså det är ju inte alls fint. Eller det är väldigt, men då blir man så okej, är det för att det är Nelson Mandela, är det liksom personen eller är det verket, är det personen bakom verket? Men jag tycker det är ganska just intressant för att många kan ju oftast också bli provocerade av att prata om just konstnärlig kvalitet.
Ja, och jag menar att det är det som ligger bakom alla de här rörelserna. Alltså, även om jag tillhörde vänstern och fortfarande tillhör vänstern, så upplevde jag redan då när jag var alltså 15 år ungefär, gick med i FNL-rörelsen först, sen var jag med i en stalinistisk organisation. Men så uppfattade jag hade samma syn på konst som jag har idag. Och jag uppfattade att väldigt mycket av energin som fanns hos dem gick ut på att här har du för första gången, alltså deras föräldrar hade inte den möjligheten, du har möjlighet att göra vad fan du vill av ditt liv, det är upp till dig. Det är jävla stress att överleva. Men är det så att allting är godtyckligt? Det handlar om politik, det handlar om manligt, kvinnligt, det handlar om arbetare mot borgare, vad fan som helst. Då är det ju liksom skitsamma, eller hur? Och de hade ju någonting att fylla på då. Och i Sverige hade vi ingen Berlinmur att fylla på.
Nej, precis.
Där blev vi alla väldigt engagerade i kvinnolitteratur, arbetarlitteratur, ungdomslitteratur, och sådär.
Nej, men jag vet ju själv att, sen vet jag inte om jag skriver så bildat, de är ju ganska, det är ju ganska mycket gator de två böckerna, men de populäraste böckerna på fängelseanstalter i Sverige, båda de är mina. Den ena är Spelet är spelet med Leo och den andra är Mitt mörka hjärta. Och i skolorna så är Minoleo spelet det spelet. Men det har ju med Kartellen att göra såklart också. Ja, den är populärast efter Zlatans. Mm. Jag kan tänka mig din också kommer gå hem i skolan. För det är ju ändå så det här det är bra grejer som även folk från en annan kulturell bakgrund.
Ja, jag fick ju en massa brev från dem. De har läst den i Tumba gymnasium och så har jag fått massa brev.
Det där har jag undervisat för 20 år sedan.
Ja, kul. För då fick jag massa brev av olika människor. Alltså liksom, det är det som har varit så kul att det för folk har varit så, vad är det för målgrupp? Och jag gillar inte att tänka målgrupp. Jag kan inte bestämma vem min målgrupp ska. Eller jag tycker det är ointressant med just målgrupp. Men där fick jag jättemycket, alltså jättefina kommentarer. De var liksom så här, vi hatar alltid när läraren säger att vi ska läsa en bok. Mm. Men det var så fort vi öppnade den så var det så här, att de kände igen sig och att de gillade språket. Och att det var, så jag blev verkligen jätteglad.
Jag tänkte på bara för att beskriva också för lyssnaren liksom hur den är uppbyggd, för man skulle ju kunna, det är en roman fast någon prosa på, eller också en dikt eller vad man ska säga. Jag skulle jämföra med något i uppbyggnad, så skulle jag jämföra, ja, min egen vill inte stiga att jag tar upp den, gillar den. Ja, men vänta, lyssna, okej, men på din bok, jag tänker lite på Märta Tikanen och Eva-Britt Brattström senaste, det här att du bygger upp en berättelse på något diktmässigt sätt liksom.
Ja.
Som poem. Hade du läst Märta Tikkanen?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men alltså, det var ju ett väldigt, i och med att jag är ingen skolad författare. Jag skulle inte heller kalla mig själv författare, för att jag tycker inte att man är författare bara för att man har skrivit en bok. Och jag har väldigt stor respekt för hantverket och så. Men jag sa det ganska tidigt till min förläggare att om du tänker att jag ska skriva en så här klassisk roman, så kommer jag inte göra det. Utan det enda sättet är att vi gör det här på mitt sätt, och då kommer det vara på mitt sätt liksom. Och det var ju det som var det största arbetet, att försöka hitta den röda tråden och försöka liksom veta vilken text kommer vart. Mm. Och strykningar liksom. Mm, mm. Jag ville verkligen inte vara att jag skulle liksom förklara allting. Jag tänkte så här, jag var helt fine med att vissa kom upp med den här boken och bara, va, fattar ingenting, eller nu hoppade vi där och hoppade vi si, och det var liksom ett medvetet val. Just för att jag ville ändå på något sätt att mottagaren skulle få bygga en berättelse själv också. Att kunna få liksom lägga ihop olika pussel och så. Så jag var ganska orädd i den här processen. Kanske för att jag inte är så en författare.
Din bror satt med att du hade skrivit den egentligen för 4-5 år sedan. Är det så?
Ja, den har jag hållit på. Jag har hållit på och skrivit den liksom väldigt länge. Och jag har inte liksom, jag sa inte det till någon. Men jag skrev den också på min mobil.
Oj, mm-hmm. Ja. Första mobil, riktigt bra mobil.
Ja, så att det är också det som de här ungdomarna i Tumba också blir fascinerade av, att så här, ja. För jag försöker tänka så här, men vad är det med den metoden som gör att jag kan göra, för att jag kan inte sätta mig ner på en dator och skriva, och jag kan inte skriva för hand för att jag har för mycket ADHD, alltså det tar för lång tid. Och då är liksom mobilen det bästa för mig, för att jag kan bara ta upp den här nu och skriva 3 meningar. Och
jag gör ju anteckningar i mobilen, precis, hela tiden. Men det, och visst, jag har gjort det vissa grejer som jag använder i böcker. Men det är ju mer att när jag kommer på något, jag gör en liten anteckning. Jag skulle inte komma på att skriva någon hel... Jo, jag gjorde en dikt till Olle Ljungström när han dog, till hans begravning. Så gjorde jag i mobilen just på tåget ner.
Men det handlar väl att man kommer bort ifrån den här respekten.
Precis.
Alltså många blir förhindrade bara av det faktum, här ska jag börja skriva en bok. Alltså så är det ju för mig också.
Ja.
Alltså efter 40 år då.
Mm.
Och hur ska den börja? Mm. Bara sådär va. Alltså, och då måste man på något sätt hitta ett sätt att kringgå och lura sig själv.
Ja, jag är väldigt inspirerad av Elfriede Jelinek. Alltså hennes metod, men alltså hennes typ hänsynslöshet, alltså hon är bara så här, hon bara sätter sig ner, bara skriver, alltså det känns som att hon bara liksom, hon bara gör, och så varenda tanke som dyker upp, alltså det, jag vet inte, jag tycker bara det är ganska häftigt, alltså hennes inställning till skrivandet och typ, ja men det känns så här ganska nice typ.
Mm. Jack Hildensk som vi hade här i podden för något år sedan skrev i Aftonbladet förra veckan tror jag om, jag kommer inte ihåg vilken författare det var, men jag tänker mig att det var någon sån här typ som Jan Guillou eller någon som hade sagt att skriva ett seriöst jobb, så du måste typ klä på dig, duscha, sätta på dig fina kläder innan du sätter ner och skriver. Och han hade gjort det, han menade tvärtom att det hjälpte, än att man sitter sådär som du, jag sitter också och skriver i sängen och sådana där grejer liksom.
Nej, men det finns ju olika metoder för olika människor. Jag vet, jag pratade med just Jan Guillou om det där, vi känner liksom varandra. Och vi är ju helt olika rannsomfattare. Men jag kan respektera honom. Och jag tror han kan respektera mig. Men han började då, eller tidigare, inte nu. Men förut hade han att han skulle skriva mellan vissa klockslag. Eller om det var x antal sidor. Jag tror att det var vissa klockslag. Och då slutade han med sin mening. Och då var det liksom ganska lätt för honom att liksom fortsätta nästa dag.
Ja, jag fattar. Men jag tycker inte, alltså metoden, alltså jag tycker inte man ska liksom värdesätta metoden som, alltså olika, när jag gick på scenskolan så fanns det ju de som hade anteckningsblock och de som inte hade anteckningsblock. Mm. Jag är inte en person som har anteckningsblock, och jag tror att vid första anseendet så kanske man tänker att ja, men hon är lite lallig och hon kommer in och hon bara liksom så. Men samtidigt, mitt arbete, eller min metod handlar om att vara 100% närvarande. Mm. Och det är därifrån liksom, och att kunna vara närvarande och sårbar och alla de här liksom, det som är det, alltså vad ska man säga, emotionell intelligens. Det tar ju jättemycket energi, men det uppfattas inte som intellektuellt eller intelligens liksom, så, på så sätt. Eller inte, det är ju intelligent, men det uppfattas inte som intellektuellt att man är liksom en seriös person. Och det går, jag tycker inte liksom det finns såna, alltså finns inga specifika metoder. Om den här människan vill gå upp och ta på sig en kostym, ja, men visst gör det liksom.
Men... Jo, men jag uppfattar att när det gäller skådespelare så det finns många olika typer av personer som är skådespelare, och det skulle du som regissör inte lägga i sig.
Nej, mycket. Verkligen inte.
Utan du får låta dem, men det viktiga är att säga vem som är vem. Förstår du?
Vad sa du för någonting?
Vem som är vem.
Ja.
Alltså man börjar med ett arbete så brukar jag låta det gå en vecka innan jag nästan gör någonting. Jag bara snabbt sitter och snackar med dem.
Mm.
För att kolla in dem, för att veta, en del tar emot och är bra på att ta regi och behöver regi.
Precis.
Och en del, om du lägger i för mycket så hämmar du dem.
Ja, definitivt.
Och det är samma sak med författare. Alltså en del mår säkert bra att sätta på sig en kostym och sånt där. Och en del skulle bara bli frustrerad av det.
Mm.
Och det finns vissa likheter mellan författare och skådespelare. Och det som är mest lik, jag skrev om det för i den här boken Folk på ön, så är det en kille som tog livet av sig för 2 år sedan, ganska exakt. Som jag stod väldigt nära, som var skådespelare, som var väldigt, väldigt bra skådespelare. En av de bästa manliga skådespelarna när han var 40 i Sverige.
Mm.
Och han, jag visste inte ens om att han var deprimerad, det kom som en chock. När jag skrev om det så skrev jag då, alltså den här utsattheten som du har som skådespelare och som författare, du kan inte skilja på någonting. Alltså du kan vara en väldigt bra person, stark personlighet, som låt säga dansare. Eller låt säga bildkonstnärer. Men som författare och som skådespelare döms du som människa. Mm. Alltså när du står på en scen så är det fan i mig du som står där. Det förstod inte jag riktigt. Mm. Alltså även om jag hade jobbat som regissör. Jag gjorde en roll då Torsten Flinks genombrottspjäs.
Mm.
På Dramaten. Det var ju väldigt dumdristigt att göra en huvudroll på Dramaten.
Ja.
Men det blev väldigt bra. Men då fattade jag, alltså jag hade svårt för skådespelare som inte ville gå in i sina roller.
Mm.
Fan, här har jag skrivit en roll. Du ska ju gå in i det, det är fan ditt jobb.
Ja.
Men jag förstår inte att det är faktiskt så att jag måste ju stå för det här också.
Ja.
Och är det någonting som är då väldigt kränkande på något sätt, va, så är det inte så jävla lätt att gå in i det. Va.
Mm.
Och jag fick en annan förståelse för det efter, det här var 1993, det är länge sedan nu. Efter det, men jag upplever nog att, för du talar ju bara när det gäller skådespelare, så talar om stjärnskådespelare.
Mm.
Vad beror det på? Jo, därför att det är faktiskt ett rent faktum att om du spelar ihop med någon annan som är bättre än vad du är,
så blir det bättre.
Nej, så nej. Kan den personen, alltså vi tänker oss att det är en ren fight. Ungefär som att olika människor är olika bra på att slåss.
Mm.
Den personen kan spela bort det.
Mm.
Förstår du? Alltså om ni tycker illa om varandra.
Ja. Alltså kan vara taskig mot dig och göra ner
verkligen,
dig.
Verkligen.
Och då handlar det om att då ska du kunna svara tillbaka.
Mm.
Alltså skådespelare är egentligen den enda konstformen där det står på, där det är så blottlagt, va?
Mm.
Den personliga styrkan. Men man kan säga att författare är samma sak. Vad fan skrev du så för? Varför skrev du inte så?
Ja.
Alltså det liknar så mycket tankar. Mm. Alltså skriften är ju så lik tankar, och när du läser en bok så läser du någon annans sätt att tänka istället för att tänka själv.
Ja,
så det är ett jävla övergrepp. Mm. Och du vet, i Grekland var det ju så att när man började med skriftspråk och så, de som var fria, de läste inte själv. De lät slavar läsa.
Mm.
Högt bra. För de uppfattade det som ett övergrepp.
Mm.
Och det var den första som läste tyst, som man vet om läste tyst, det var på 300-talet efter Kristus.
Ja.
Ambrosius. För Augustinus skriver om det. Att han läste, och det hördes ingenting när han läste. Förstår du?
Ja.
Man läste ändå högt. Och då fattar man vilket jävla övergrepp det är att skriva böcker. Och idag tycker vi att det är liksom... Men det finns det ändå. Du underkastar en annan människa när du läser. En annan människas sätt att tänka.
Jag skulle vilja prata mer om Evins bok. Vi hade ju Alexander Salzberg här för ganska exakt ett år sedan, som också är skådespelare och författare, precis som du. Och han är också från förorten, med Vällingby.
Mm.
Du är från Akalla, va?
Från Akalla, blå linjen.
Så jag tycker att det finns ett släktskap där mellan era två böcker. Har du läst Alexander Stigs?
Nej,
men vi pratade om det i podden också, tror jag. Det är med både hans bok, och hans bok var ju mer lik min... Det där Mitt mörka hjärta, att det är mycket missbruk och sånt med den. Men däremot ett som hela tiden kommer tillbaka, det är hur han då som invandrarkille kommer till stan och går teatergymnasium i Skan, och sen scenskolan ännu värre, hur han då vill passa in där bland dem. Och medan sättet han klär sig på som dem när han kommer tillbaka till förorten, de blir en bög. Men sen också det här, tror inte att du är finare än vad det är, kommer det där, den här jantetänkandet som även finns ju bland, det finns ju bland alla, inte bara svenskar.
Och,
men även där då, att de ser på honom konstigt, och det här att han inte kan passa in någonstans. Det tycker jag kände igen från din också.
Ja, alltså det... Jo, där är jag inte här.
Vill du ha mjölk i kaffe?
Ja, gärna.
Du har några skoppar?
Ja.
Det gör ingenting med röken.
Nej, absolut inte. Vad heter det? Jo, men alltså det var ju det som jag också ville utforska på något sätt. Och alltså det här är ju... Alltså identitet och människan, alltså det har ju gjorts tusentals böcker förmodligen kring det här. Men jag ville försöka vara så genuin och ärlig som möjligt när det kom till just det här. Och inte, för att det är ju också en ganska stor risk att sitta och prata om det här när man själv... För den här boken kom ju... Ja, när fan kom den nu? Jag höll ju på att skriva den samtidigt som jag gick scenskolan.
Ja.
Och nu när den kom ut, alltså jag kan ju inte säga att... Alltså jag vet inte om... Jag skulle inte säga att det är en kritik. Utan det var bara min... Det var ju bara min sanning och mina upplevelser utifrån den här utbildningen och min resa, såklart. Men det är klart att alltså, frågor om identitet och rörelse och resa, det är ju alltid liksom på något sätt relevant, tänker jag. I alla fall från en ung människas perspektiv som kommer från arbetarklassen och kommer liksom in i kultursverige som är så ganska alltså, klassegregerad.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är ju ganska svårt att komma in, alltså, om du inte kommer in.
Jag tänkte bara läsa ett kort stycke här som jag gillade. Ja. Men som mina väninner inte gillade. Särskilt inte de som var invandrade kulturtjejer gillade. Mm. Jag hade aldrig hört talas om genusvetenskap innan jag började på scenskolan. Feminism, genus, transperson, cisman, hen. Tjejer med hår under armarna, på benen och på fittan. Ni fattar inte nervositeten när jag satt där bland alla som var så jävla politiskt korrekta. Det här genussnacket. Jag förstod liksom inte deras kamp. Vad hade dessa svennebrudar för problem med att vara förtryckta? Jag kände brudar som knappt fick vara ute efter 7 för att deras farsa och brorsa stod vid dörren och väntade på dem. Men nu satt jag i det här rummet med en massa svennar som sa vad som var rätt och fel. Jag som använde ordet fittan till nästan allt. När jag är glad, när jag är ledsen, när jag är arg. Ja, allt. Jag vågade inte öppna käften. Vad jag än sa skulle det kunna vara fel. Men det hände någonting under de här debatterna. Plötsligt så öppnades så många dörrar. En hel värld synliggjordes, så jag insåg hur fucked up allting var, faktiskt var. Varför jag aldrig var den roliga tjejen i klassen, utan den stökiga. Varför jag hade sån ångest för mina små bröst. Varför jag använde ordet fitta med negativ klang.
Ja, det här är ju ett sånt kapitel som jag tvekade. När man skriver en bok under en ganska lång period, så, för jag gick ju själv också igenom, jag gjorde ju en, vad ska man säga, en intellektuell resa, alltså en klassresa i form av liksom bildning och så. Så att det här var ju det kapitlet som jag, när vi väl skulle trycka, så var jag så här, ska jag verkligen lägga ut den här? Och då bedömde jag det som så här, ja, det ska jag. För att det skulle vara helt sjukt om jag inte gjorde det. Mm. För att det här är ju också... Det här var ju mina tankar. Det här var ju det jag kom i. Jag var ju inte bildad. Jag hade inte läst alla feministböcker. Jag visste inte vad feminism var ens. Alltså, jag kanske förstod det i kroppen eller liksom i... Vad ska man, i samspelet i livet. Men jag hade inte satt ord på det. Och jag tyckte det var ganska viktigt också. För att jag kände inte igen mig i deras kamp. Jag förstod liksom inte vad problemet var. Jag kom ju från någonting helt annat. Och jag förstod inte varför vi inte bara kunde hålla på med scenen. Jag har ju för fan kämpat mig hit. Kan vi inte bara få jobba, för jag vill jobba. Jag vill inte fastna i det här snacket. För det är ju väldigt mycket att man bara pratar. Man pratar sönder en scen innan man ens har testat den. Och det gjorde mig väldigt rädd. Just med språket. Alltså... att jag sa fitta liksom. Och jag tycker ändå så här, att jag bedömde ändå som att så här, nej, men jag tycker jag ville ge det här bokjaget en ärlig bild. Ja. Och jag ville inte göra en PK-bok.
Det är också sett att, alltså, som mina kompisar, alltså, jag bodde i New York i 5 år, alltså, som är homies där i New York. De de kallar mig nigga. Ja, liksom, ja. Du tar ju makt över ett ord, som bögar använder det ordet bög också, så det kan man väl göra egentligen, tycker jag.
Nej, men det finns ju
det beror ju på kanske hur man använder ordet, alltså, om du använder det som ett vapen eller om du använder det som ett verktyg. Det är samma sak. Jag använder ju ordet blatte, och det funderade jag också jättemycket på, för att jag vet ju att det är många som har... Blatte kommer ju från franskan och betyder kackelacka, och det är ju liksom absolut negativt. Ja, det är ju absolut negativt, och jag var så här: okej, nu använder jag ordet blatte, kommer det betyda då att alla andra vita liksom kulturmänniskor ska också kalla mig för blatte, för det tycker jag liksom är absolut inte okej. Men samtidigt så vill jag ändå använda det just för att använda det som ett betyg, eller jag säger inte, som ett verktyg.
Mm.
Jag ville liksom inte reducera, för jag tycker det är intressant med ord och språk. Därför vill jag inte ta bort det. Jag ville använda det. Det är nästan som att bokjaget själv, det är som att hon förstår det här ordet, men tar tillbaka makten över det och liksom lägger det på sig själv, men är hela tiden medveten om, för det var det jag ville göra, så jag är medveten om din blick på mig. Jag vet att jag kommer in här och är en kvinna från förorten som har kurdisk bakgrund, och det är jättekult och exotiskt och det är men jag vill bara att du ska veta, jag känner till din blick, och bara att jag vet den, så tycker jag att jag ändå kan ha lite mer makt.
Det var också en stark känslomässig scen, tyckte jag, var den där när också på din avslutning, när man ska där första gångs eleverna ska spela tredjeåriseleverna, eller om det var tvärtom,
de spexar,
och då, så när de ska spela dig, så är det den kaxiga
förortsbruden
bara.
Ja, och liksom det var en sorts, det var ju det som också irriterade mig. Det var ju rent skådespelartekniskt inte ens bra. Mm. För att det var ju inte så jag pratade. Nej. Och det var ju också ganska dumt, för att det fanns ju 1000 andra grejer, alltså, att snappa upp från mig. Till exempel att jag var filmade hela tiden, eller att jag kom sent, och då kunde man ha gjort liksom Alltså jag kunde nästan se så här mig själv som regissör och bara, men det här är ju bara rent tekniskt skådespelartekniskt jättedåligt, för det här är ju inte... Mm.
Nej, men alltså det finns något konstigt i det där att människor uppfattar det som bra att man har det dåligt.
Mm.
Alltså att man är fattig till exempel. Det beskriver också där att de skryter om att de är fattiga.
Ja.
När det finns möjligheter för dem att få pengar. Och att man i förorten definitivt, man försöker se så rik ut som man kan. Alltså.
Precis.
Och det är, alltså, det är ju titeln på hela din bok. Att, ja, du vill tjäna pengar också. Ja. Du har den drivkraften. Det är som min kompis Leo där i kartellen. Hans drivkraft har ju aldrig varit missbruk eller brott egentligen. Det var ju pengar. Liksom. Mm. Och det hade vi problem med förlagen. De bara, men ni måste göra det mänskligare på något sätt. Varför hans drivkraft är pengar? De kan aldrig sätta sig in i det och växa upp i en favela i Valparaiso. Ja. Liksom. Och sen kom han till Jordbro.
Alltså, man kan ju säga att alltså, efter 60-talet och 60-70-talet, jag tillhör ut kan man säga den första generationen, alltså det vanliga svenska, arbetarsvenska, ja. Så där det var möjligt att överhuvudtaget göra vad som helst, det är inte riktigt lika möjligt idag.
Nej.
Alltså det har blivit hårdare idag, om du jämför, jag är född 1955, så jag gick ut gymnasiet 1974,
mm.
Och då var ju, jag bestämde mig för att jag skulle bli filmregissör eller författare eller något sånt där, va?
Ja.
Och det tog jag som liksom för givet, för jag var väldigt smart och jag var väldigt duktig i skolan utan att läsa och, utan att plugga. Jag tänkte att jag kan ju göra för vem som helst. Och det där är någonting som, det innebar ju naturligtvis att jag var väldigt, väldigt fattig ibland. Va? Men jag kunde ju också göra precis vad jag ville, va? Så jag kunde arbeta med det jag ville. Va?
Mm.
Och det kunde i princip nästan alla som tillhör den generationen som jag gör. Men sen har jag ekonomin. Ekonomi är väldigt konstigt. Därför att i vissa avseenden har vi fått det bättre. Maten är bättre till exempel.
Mm.
Men i vissa avseenden har det blivit svårare att få jobb. Och liksom kunna ha okej betalt. Va?
Ja.
Och kulturvärlden har blivit mycket mer stängd. Va?
Absolut.
Alltså, och det beror helt enkelt på att det är ännu fler människor som vi arbetar med. Va?
Ja.
Och konkurrensen är stor och från början var det faktiskt så att för invandrare var det ännu svårare än vad det blev sen.
Mm. Mm.
Jag vet ju att de
hade blivit bortgallrade på ett annat sätt.
Ja, alltså, jag vet ju att mina kompisar som var då, kom från Jokosberg och så, va? Som sökte då regilinjen.
Ja.
De blev ju alltså, lärare blev ju rädd för dem.
Ja, det är
de
ju sinnesfullt.
De tyckte de var otäckta. Oj,
ja.
Oj, oj. Och de kom inte in då. Och det var faktiskt, det tog väldigt lång tid. I Danmark så hade de tagit in många invandrare då, därför att de hade en annan drivkraft.
Mm. I Danmark?
Ja.
Ja, men det tycker jag man märker också idag på dansk. Alltså, om man tittar på Ali Abbasi som liksom går och vinner Cannes nu.
Ja, vi hade hans manusförfattare, Isabella Ekta,
ja.
Vi förra på den.
Ja, så jävla ballt. Och det är så här, ja, det känns som att danskarna tänkte...
Ja, ja, men det var ju redan då, alltså nu snackar vi tidigt 90-tal, va?
Ja.
Så hade de ju då
börjat... Ja, vi Pusher och Trier och alla de där filmerna exakt. Som kom. Ja.
Men alltså, då i Sverige så var det inte en enda invandrare som hade kommit in, va?
Nej.
Och det där berodde på att de helt enkelt, fast de var vänster, så var de liksom rasister.
Ja, det.
Innan fick ju man, i alla fall manliga invandrare, jag känner ju mest manliga invandrare, de fick ju då spela antingen moren i Otello, eller så gjorde de i invandrarperspektiv av Fröken Julie, eller så fick de spela i Väntan på Godot.
Ja,
fick
man, kan
spela
ju, man kan ju inte skriva om Shakespeare helt hållet, va?
Nej.
Alltså, man kan inte, alltså världsdramatiken ser ut på ett visst sätt, va?
Ja.
Och det, för fan, det är ju samma sak med kvinnoroller, va? Alltså om du tar Shakespeare, det är nästan bara män i pjäserna.
Ja, det, ja, men precis. Och de framfördes ju också, de kvinnliga rollerna framfördes ju också av män då, ja. På hans tid.
Ja. Så att det är, alltså, men däremot, jag vet ju när Alejandro Leivavänger kom ut med Till vår ära, det var 2001. Så då ringde han mig, han var på någon söderkrog på Pelikan, tror jag. Och frågade mig om för han litade på mitt omdöme, för han vet att jag är så hård, va?
Uh-huh.
Han ville snacka med mig, han sa såhär, har fått bra kritik bara för att jag är invandrare, och då sa han, nej du är bra faktiskt, det här är skitbra, det här är lösning. Men alltså,
han kände en osäkerhet,
ja.
Men det är det jag tänker, om vi går tillbaks till konstnärlig kvalitet, för det är det jag tycker är liksom alltså när det blir, för att grejen är så här, jag kan ju uppleva också så här. Jag visste ju typ, ja men de kommer ju säkert det var därför jag ville ha med de här olika perspektiven, för jag ville på riktigt att till och med också invandrare från medelklassen, alltså att jag ville inte att någon skulle känna så här, åh det här var det här var så, alltså att jag blev jätteglad till exempel att dina väninnor blev arga på det där kapitlet. Det, då känner jag
de som tog sig mest illa var de som var invandrar, kulturinvandrartjejer.
Ja, det, då är det top notch. Det är precis det jag ville. Alltså för att jag inte ville, jag är ju en individ, jag är en människa, och bara för att vi har kommer från samma plats eller har samma utseende så det förutsätter inte att vi är samma typ och samma människa. Och oftast också de som är inom liksom kulturetablissemanget kommer också oftast från en medelklass. Och för mig var det väldigt viktigt att det här är ingen invandrarbok, det här är en klassbok. Och sen så råkar liksom mina föräldrar ha liksom ett annat etnisk bakgrund. Men det som blir med oss som kommer från kanske minoriteter är att man förutsätter inte att det finns en konstnärlig agenda eller en tanke, utan vi har bara suttit och bara skrivit lite så här lojt och så blev det liksom en jättebra bok. Folk ser inte tekniken bakom det, de ser inte strykningen, de ser inte arbetet, för att personer som mig, Alejandro eller Alexander Sandsberg, vi bara är lite sköna. Mm. Och det är därför det har varit jätteviktigt för mig att faktiskt ha min scenskoleutbildning och också referera jättemycket till teknik och konstnärlig kvalitet, för att jag vill också äga det begreppet, jag vill också äga liksom det uttrycket, för att jag vet att jag... Man kan ju berätta hur många berättelser som helst om klass och invandrare, men det handlar inte om vad, det handlar om hur. Och det är det jag menar med att det oftast reduceras till att... Det är därför Alejandro ringer till dig och frågar, har jag bara fått det för att jag är invandrare eller har jag fått det för att det är liksom bra?
Stig tyckte just att din var väldigt tekniskt bra. Han har mycket kunskap i poesi än vad jag
har. Det var det jag skrev om då. Alltså, den kommer att förminskas grund av att du har den bakgrunden. Det finns ju det finns en generell förtjusning i vissa grupper som då inte är representerade bland kulturen. Nu är det väl i och för sig inte så ovanligt med invandrare, men det var ju samma sak med arbetare, de som var riktiga arbetare.
Ja, Sverige tror jag är det enda landet i världen där du har riktig arbetare, stat och litteratur. Du brukade alltid, när jag undervisade invandrare för 25 år, så brukade jag alltid presentera statar. Och de tyckte det var intressant och bra.
Jo, nämligen alltså, Sverige har ju en lite speciell tradition. Alltså det finns inte heller i de andra grannländerna.
Nej.
Utan det är bara Sverige. Och det finns en i Tyskland, Max von der Grün, som har varit arbetare. En av oss tysk också. Werner Braunig, eller vad han heter. Men alltså, det är väldigt ovanligt med arbetare som sen har skrivit böcker. Pappa delade rum med en stund som heter Kurt Salomonsson, som kom ut på 50-talet med, han skrev sin debutbok som är väldigt bra. Han är en av de arbetarförfattare som jag gillar. Annars tycker jag väldigt många av de här arbetsförfattarna är väldigt överskattade.
Det finns en som var riktigt bra. Min pappa var ju vän med Jan Fridegård. Så jag ägde originalmanuset men sålde det till Uppsala universitet. De var helt chockade att någon ville ha pengar för det. Men det var skrivet i en motbok, så då tyckte jag det var så pass unikt. Men det är en av mina största upplevelser, Lars Ward, Jan Fridegård.
Men följde ni debatten med Jaja Hassan? Har ni läst hans diktsamling?
Vi ska faktiskt spela in podd med honom. Han sitter inlåst. Vi känner
han jag ska säga det att jag står inte bakom allt som han har gjort och så, men det behöver jag inte.
Men
jag tycker ju han är, när hans bok kom, när jag läste hans diktsamling, då någonting hände. Jag bara, alltså det är bara, nu vet jag inte vad ni känner, vad ni tycker om det.
Nej,
men det är bara, det var bara så här, wow. Alltså jag blir sällan starstruck, men jag blev otroligt starstruck. Och det är så här, och då, det var ju en debatt också kring det. Det var liksom flera olika typ, alltså kulturprofiler med invandrarbakgrund, där det var någon var för, någon var emot, och det var bara så intressant. Jag var så fascinerad över att den här människan inte fick bara vara, alltså det blev så stor hysteri.
Han är ju palestinier, jag är judisk, men jag kunde ändå känna igen mig totalt. Jag hade också samma bakgrund, att jag hade sex med mina övervakare och sådana grejer.
Ja, och liksom det här med religion.
Så jag bara, det här är min historia han berättar, kände jag, fast han är palestinier.
Och det var så intressant, bara hur, jag tycker bara det är så intressant det han har gjort, och han är liksom en av, han är Danmarks mest sålda diktsamling. Alltså,
I Skandinavien.
Är det så? I Skandinavien?
Jag tror bara i Danmark sålde den 150 000.
Och det är liksom hur han, alltså jag tycker han är så, jag tycker han är jättefascinerande som jag vet inte om han är provokatör eller vad han är liksom.
Han ska väl ta det lite, han ska väl dock ta det lite försiktigt med eldvapen när han har psykoser.
Ja, men det ska han nog göra. Men jag tycker bara det var så intressant i alla fall hur debatten kring honom var. Och hur det var liksom, det blev jobbigt för folk för att han inte, för han sparkade inte uppåt utan han sparkade åt alla håll. Det var liksom inte, det var ingen på något sätt som kom undan, och han beskriver hyckleri och han pratar om liksom hur han kommer in till moskén och där man pratar om Gud och hit och dit och sen så sitter de och runkar till porrfilmer. Alltså det var liksom det jag saknar. Jag är så trött på att, för att ofta som minoriteter, som kvinnor eller som invandrare och arbetarklass, då är det också alltid de här, det är liksom hjälteporträttet som ska visas för att det är det så här, vad fint att hon tog sig in i på scenskolan. Åh, för att det märker att alla vill oftast, eller journalister vill oftast måla, inte längre för jag har sagt ifrån, men de vill verkligen måla upp den här sagan och offret.
Mm.
Liksom, åh du kom hit, du tog dig in i guldfoajén. Ja, fast jag gjorde min första långfilm när jag var 15 och så har jag pluggat och jag har liksom läst och jag har gjort ett stort jävla arbete. Så att så mycket offer är inte, alltså liksom på det sättet.
Nej, men jag frågade på det här stycket jag läste i boken om feminism och sånt där, när du får lära den här svenska synen på genus. Alltså du har en bakgrund som syrisk kurd. Jag var själv och stred med YPG och YPJ där i Syrien, alltså bevakade de som stred och filmade. Va? Så jag har ju haft några av mina mest intellektuella och givande konversationer om feminism och den vettigaste formen av feminism tycker jag, som är far away från den svenska, med just kurdiska kvinnor och kurdiska män som är feminister.
De är ju superfeminister. Alltså sen finns det såklart kulturella liksom problematik, men det är också det som är så häftigt, för att ISIS, deras värsta mardröm är ju att bli mördad av en kvinna. För att då får de inte de här grejerna som de förväntar sig.
Ja, de var oftast i de plutonerna jag var med i Österrike, då var de oftast prickskyttar också, för kvinnorna var bäst på att skjuta skarpt på långt avstånd.
Och varför de var, för jag var ju också med en film som porträtterade det här, och varför det var så, det var ju för att de var lika orädda som ISIS. Alltså de var ju inte heller, det var liksom, det var inte så här, när man tittar typ på deras uppvärmning, det är inte många av dem som är utbildade och vet så här, och nu ska vi göra så, utan det var typ så här grodhopp och lite armhävningar och så går de ut och så de är bara helt jävla orädda och de kämpar för någonting annat. Alltså det är en annan sak som är drivkraften.
Ofta innan strid, alltså jag var ju till och med i en eldstrid 100 meter från ISIS, men oftast precis innan vi gick in i strid och efter, då hade innan var män och kvinnor ganska åtskilda, vilket jag tyckte var jobbigt, för jag ville ju närma mig kvinnorna. Men precis innan strid och efter, då var det som en fest att man åt och drack tillsammans, alltså inte alkohol, men te och bröd och kebab och sen och efter också, efter striden. Så att då var det som fest mellan män och kvinnor ihop liksom också, så att det var ungefär som att de hade att striden var alltså på liv och död också, att man slogs för en kamp som var större än
det är ju liksom, alltså, om man tittar på kurdernas historia, så är den är ju på liv och död liksom.
Men det är så bisarrt att man kan jämföra med Polen hade ju inte ett land under hur lång tid, det borde jag ju kunna, men det var nästan 200 år som Polen inte, fast det var en av folkrikaste nationerna i Europa, va? Och på samma sätt så är kurderna det största folket som inte har ett land.
Nej, precis. Men Stig, jag har en fråga till dig, eftersom att du tyckte ju om den här boken, och om jag ska gå in i min egen narcissism nu, vad var det som du tyckte om?
Nej, men jag blev berörd, alltså det är så, när jag läser en diktsamling som jag tänker, som det handlar framförallt om första dikten och sen den här dikten om den här begravningen. För det blev så konkret. Alltså jag har varit på begravningar, men du lyckades förmedla den här känslan av att det var något kvävande över att bli begravd. Förstår du?
Mm.
Och då blev jag, det är sällan jag blir liksom så här känslomässigt berörd av någonting som jag läser så, va?
Mm.
Så då satte jag mig upp och tänkte, fan är det här frågan om? Du vet, jag läser så mycket. Jag får ju säkert 2-3 böcker i veckan av folk som vill att jag läser dem. Och det är väl inte särskilt många som jag sen skriver om, men det är sällan som jag blir berörd av någonting. Och det handlar då om att jag är väldigt engagerad, och vi har ju väldigt olika liksom, bakgrund. Va?
Mm.
Men samtidigt är det ju vissa saker som vi är likadana. Va? Jag kunde ju känna igen mig, alltså en detalj ur mammorna ropar hem barnen från balkonger.
Mm. Ja, så var det nu också.
Ja, för det var ju så var det för mig också. Vi bodde i hyreshus och då så var det lite som en, alltså en hästsko så här, va. Och så ropar de från balkongen när man skulle äta och så där. Och det hela den där känslan av, som kommer fram i några andra partier också, när du röker en cigg med någon kompis på någon tipp. Alltså när det ingenting händer. För det där är något som är lika för alla människor. Alltså vi har varit med om just det där. Och då blir det någon form av så här kontakt för dig. Det är inte så många som har beskrivit det, förstår du? Mm. Och då blir det någon, aha. Alltså jag känner igen mig i det.
Häftigt.
Och det är, alltså egentligen så handlar det med skrivande, som är någonting ganska märkligt, om att människor har möjlighet att sätta sig in i människor som inte har ett dugg med dig och ditt liv att göra. Jag vet, jag läste en japansk kuddboksförfattare som heter Shei Shonagon.
Okay.
Från 900-talet. Alltså på 9, 10 och 1100-talet så var alla japanska författare kvinnor som tillhörde hovet. Och man kan ju tycka att vi har ingenting gemensamt. Mm. Japansk hovdam på 900-talet. Men alltså jag fattar ungefär hur de tänker och resonerar. Ja. Det spelar liksom ingen roll att det går tid, va? Och att vi är olika kön och att vi, hon är japan eller något sånt där, va? Men, och det finns något fascinerande i det där, att det är överbryggande och att du kan lära dig någonting av andra människor.
Mm. Så. Ja, vad häftigt. Vad kul. Ja.
Ska vi sluta där?
Ja.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.